Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Det känns kul att vara tillbaka, jag var ju inte med i förra avsnittet som du och Marie ställde upp så fint, Emily.
Ja, det var ett episkt avsnitt.
Det var det verkligen, jag tyckte det var fantastiskt att lyssna på. Och ska jag säga det, vi ska inte prata om serie idag.
Nej.
Idag ska vi prata om BIPOC-böcker. Och då kanske ni undrar lite, BIPOC, vad är det för någonting? Och det står för, det är alltså en engelsk akronym som står för Black, Indigenous och People of Color. Så alltså folk som då är svarta, Native Americans eller latino, latina eller var du nu kommer ifrån. Som är huvudpersonerna i de böckerna som vi ska prata om idag.
Yeah.
Och det här är ju en genre som har vuxit fram ganska så mycket under åren. Framförallt då i England och såklart föregångslandet på detta USA. Det handlar om representation. Att man ska få fram liksom, den mångfald som finns bland mänskligheten och lyfta fram karaktärer som kommer från olika bakgrunder.
Ja, helt enkelt att människor ska kunna känna igen sig i böckerna.
Exakt.
Att det ska liksom representera olika verkligheter,
yep.
Kan man ju säga.
Ja. Och ni ska få 6 boktips på det här temat idag åt folk. Och vi kastar oss rakt in i boktipsandet.
Ja, det är lika bra.
Och jag inleder då med en bok som vi hade som i en bokcirkel på biblioteket för ganska många år sedan. 2017 sa jag att jag hade läst den här boken som heter The Marrow Thieves av Cheri Dimalin. Som då är Native American. Hon tillhör metisstammen i USA. Och det är en ganska tunn och komprimerad bok på knappt 230 sidor gott folk.
Oj.
Okay,
ja.
Så det är den tunnaste boken jag tipsar om idag. Jag tänker att jag ska köra dem i stekande ordning.
Ja,
och den är en standalone, alltså den är avslutad läsning när man är färdig med den. Det finns inga fortsättningsdelar på den.
Kan ju vara skönt ibland.
Kan vara väldigt skönt ibland.
Seriehavet.
Ja. Och den är en riktig golgatavan i den här god folk. Det känns att läsa den här boken. Den utspelar sig i USA. Ett land som har krackelerat, inte bara under klimatförändringarna. Alltså det är naturkatastrofer på löpande band i det här landet. Dessutom har stora delar av USAs befolkning förlorat förmågan att drömma.
Okay, obehagligt.
Och väldigt obehagligt. Och det här gör då att folk, framförallt då vita amerikaner, blir då helt cray-cray i huvudet. Mm. Och för att de kan inte bearbeta liksom det som omger dem i sömnen. Och såklart finns det då en utväg för dem. För Native Americans har fortfarande förmågan att drömma.
Okej.
Okay. Okej. Okay. Och i och med att det här är en dystopi så förstår ni ju att den här utgången används inte på ett speciellt vänligt sätt. För det som gör att Native Americans kan drömma, det är deras benmärg. Okej.
Okay. Ja.
Och då kanske ni förstår vad det händer här, barkar gott folk. Det är alltså, de blir ju jagade besinningslöst och utsatta för allsköns fruktansvärda experiment för att utvinna deras benmärg. Och det handlar såklart om mycket om rasism och så vidare, men också att stor del av befolkningen är ju desperata här, va? Så att vi får följa en grupp Native Americans som kommer från olika stammar. De är olika generationer och de är ju på flykt helt enkelt undan de här rekryterarna som de kallas för, recruiters, som drar dem till övergivna skolor där de här experimenten utförs. Oftast de med dödlig utgång. Och de håller sig ju inte i stadskärnorna. De är ju ute i skogen och ska försöka ta sig till Kanada. Som, okay. som är flyktpunkten för dem. De måste liksom komma undan. Ta sig ut i landet helt enkelt. Och ni kan ju själv tänka er. Det här blir ju då en äventyrlig resa. Det blir ju många obehagliga möten med den vita majoritetsbefolkningen. Och det blir kostsamma offer helt enkelt för den här gruppen Native Americans.
Det känns ju väldigt postkolonialt det här. Eller,
ja,
eller,
det är det.
Eller kolonialt snarare kanske. Mm. Inte postkolonialt. Ja. Men,
såklart. Ja. Ja, den är en drabbande läsning gott folk, för att den tar i. Det är inte bara det här att den här gruppen är utsatt, utan det är ju hela den omgivande världen med klimat, alltså miljökatastrofer och så vidare som gör att det är ju dubbelt jobbigt för dem.
Mm.
Älskar den här boken när vi läste den. Det var mycket att prata om i vårt boksamtal då för 4 år sedan när jag läste den.
Ja.
Och att det fortfarande går åt mycket, det säger ju en del om liksom hur fast bra drabbad den här boken är.
Ja. Jag har inte, den finns inte på svenska översatt.
Nej.
Nej, okej. Det är bra att veta också kanske.
Precis.
Ja, nej men då, jag går väl vidare.
Jag gör det, jag ser att du har så mycket gott där på din hög.
Alltså, ja, det här är, jag ska prata om En ocean av kärlek av Tahar Mafi. Ja. Jag tror jag uttalade rätt. Hon har ju skrivit den här Scatter-serien, alltså fantasy ju.
Ja.
Dystopi kanske,
ja.
Eller?
Ja.
Och detta är ju hennes första bok som är liksom verklighetsbaserad. Och den är ju baserad lite på hennes liv. Vilket jag inte visste när jag läste den. Men jag har ju liksom studerat henne lite nu. Och det gör ju det ännu bättre, tycker jag nog lite.
Ja.
Den utspelar sig 2002 i USA. Och detta är ju, alltså det är viktigt att veta då att det är ju liksom ett år ungefär sedan World Trade Center, alltså 11 september. Och den handlar om, alltså under den här tiden i USA, det har jag nog inte förstått förrän jag har läst en del och tittat på en del film som utspelar sig då. Det var ju nästan som en häxjakt på muslimer alltså.
Ja.
De såg som terrorister helt enkelt.
Mm, mm.
Och den här boken handlar om en tjej som heter Shirin. Hon är född i USA. Det är hennes bror också, Navid. Men föräldrarna kommer från Iran.
Mm.
Och viktigt att känna till är att hon bär då hijab. Eller slöja, som vi ibland säger också. Och hon går på high school. Familjen flyttar mycket. Mm. För familjen vill komma upp sig hela tiden. Varje ny flytt är det nyare, finare hus och finare område. Det har gjort att Shirin har gått på 3 high schools under en ettårsperiod.
Mm.
Och när hon kommer då till den här typisk high school miljö är det verkligen. Mm. Så hon har liksom i princip, vad ska man säga, hon vill inte bli kompis med folk längre. Alltså hon tycker liksom att hon har blivit bränd tillräckligt sviken av kompisar och så. Och sen får hon utstå extremt mycket hat och rasism.
Mm.
Det finns några scener precis i början när hon kommer in i sin kurs i avancerad engelska och läraren säger så här, nej men det här är fel kurs för dig, du ska nyanlända i ett annat klassrum. Och hon bara säger, ja men alltså jag är född här i USA, jag pratar bra engelska liksom. Och han bara, nej men du är fel, du får gå till rektorn. Det händer ofta så här i början att man hamnar i fel kurs och så, ja du vet.
Ja.
Och så säger hon så här, nej jag pratar fucking great English eller något sånt där. Så här, perfect English tror jag hon säger. Och då blir hon skickad till rektorn.
Ja.
För hon är ju aggressiv person ju.
Precis.
Och det är ju, Shirin är en väldigt arg person. Mm. Alltså hon och jag tycker om det. Alltså ja, jag tycker det är uppfriskande. Så ibland, i slutet så finns en passage när Navid, hennes bror, säger så här, men du måste sluta vara så himla arg. Nej, det tycker jag inte. För du har all rätt att vara arg.
Ja.
Och i alla fall, det finns då en del ljuspunkter då i hennes tillvaro. Det är bland annat att Navid startar en breakdance-grupp. Alltså de har älskat breakdance när de var små. Och han, jag tror han gör, eller hon förstår att han gör det lite för hennes skull också, att hon ska hitta ett andningshål.
Ja.
Och jag blir ju så här överförtjust, för jag gick ju på högstadiet när breakdance var superstort. Eller hade varit stort rätt länge. Så du vet, man googlar lite på olika terminologi. Och man kan se också författaren dansa breakdance. Det är ju också kul, sånt älskar jag.
Ja.
Och det blev då andningshålet för Shirin. Även om det finns ju då killar i den här gruppen. Hon är den enda tjejen som säger så här, ska du verkligen, kan du träna i din hijab? Alltså du vet, de gör det inte för att vara taskiga, men det visar på en viss att man inte tar reda på saker och ting, att man inte är liksom, eller att man försöker vara lite mer finkänslig kanske. Och sen kan man då undra varför den heter En ocean av kärlek då. Vad är den här oceanen? Jo, det är ju en kille som heter Ocean. Man tror kanske att det var några hippieföräldrar. Men han blir labbpartner med Shirin i biologin när de dissekerar en katt. Alltså det är så himla... Vi behövde aldrig göra det. Vi hade en svan en gång, kommer jag ihåg. Vi är väldigt konstigt.
En svan?
Ja, då någon hittat en död svan och vi skulle kolla på den. Det var något så... Ja, det var riktigt hemskt. Men i alla fall så han intresserar sig väldigt mycket för Shirin. Alltså försöker kallprata med henne. Hon är inte så mycket för kallprat. Alltså, nej, nu gör vi den här grejen. Nu liksom håller vi på med biologi. Men hon tycker ändå liksom det finns ju något hos honom ändå.
Ja.
Och att han på något sätt ändå är genuint intresserad.
Ja, han är verkligen det.
Men han säger ju sådana roliga saker som att han bara, jag gillar persisk mat. Typ falafel. Och hon bara, det är liksom inte falafel. Alltså, jag har en ganska rolig anekdot. Jag känner en person som har en pappa som är från Eritrea. Och så var hon tillsammans med någon kille. Så sa mamma, ja men vi tyckte jättemycket om maten när vi var i Gambia. Liksom,
det är en helt annan del av kontinenten.
Men det är ju liksom, så det blir ju sådana här missförstånd hela tiden.
Det
men samtidigt måste ju tjejen också tänka på varför bär hon den här slöjan. Alltså vad är det hon vill... Alltså hon vill ju inte vara en symbol för någon rörelse eller liknande. Utan hon gör det på grund av sitt kulturella arv.
Mm.
Hon är inte speciellt troende heller. Men, men det handlar liksom om kultur. Och det handlar om att hon gör ett eget val.
Mm.
Då börjar då Ocean och hon liksom närma sig varandra. Men hon vill ju skydda Ocean. För hon tror inte att han förstår.
Nej.
Att han är för naiv för att förstå. Om de skulle bli ett par så skulle han bli drabbad av det. Jag gillar Shirin sjukt mycket. Alltså hon har ju sina skavanker, verkligen. Alltså herregud. så.
Mm.
Och hon gör kanske inte alltid rätt val. Men man kan förstå varför hon gör de valen hon gör.
Mm.
Sen är Ocean ibland lite för perfekt. Han är lite för perfekt. Men jag kan ha förståelsen då. För kemin är så himla bra.
Ja, det är de.
Ja, verkligen.
Jag tyckte ju då. Jag kommer ju på det, hennes den här Shatter Me-scen. Mm. Och kunde ju som inte alls med den.
Nej.
Tyckte den var extremt påfrestande att läsa. Jag tog mig igenom första boken och tyckte... Åh.
Ja.
Så jag var lite tveksam till den här.
Mm.
Alltså jävlar vad hon levererar i den här boken.
Ja.
Det är verkligen... Alltså dialogen, karaktärerna... Mm. Det är sån utväxling åt folk. Så att, det är underbar.
Hon är en sån trovärdig karaktär också, Shirin. Alltså, och hon har liksom, hon är inte bara tjejen som bär hijab. Utan hon, ja men du vet, hon köper kläder second hand och syr om. Och hon liksom, alltså hela den här breakdance-grejen. Mm. Alltså det är bara så himla bra liksom balans på något sätt.
Ja, det är det.
nej men det är en sån bok som jag, du vet när jag läste den i ett svep. Sen bara pratade jag om den konstant i typ en månad.
Ja, och ville få alla. Folk blev trött på mig också. Jag kommer ihåg att vi hade den i läsecirkeln.
Ja.
Också folk var helt bara såhär, det är så jävla bra.
Mm.
Alltså det är något speciellt att författare får till liksom, alltså verkligen allting. Tonträffen och karaktärerna, dialogen. Det känns väldigt, väldigt äkta där.
Ja, och den var lika bra i omläsningen kan jag säga.
Ja, det kan jag förstå.
Ja. Så böcker. Jag hoppas ju på att hon skriver något mer i denna typen av... Alltså hon har inte gett ut något mer... För jättelänge, jag vet inte, jag har inte riktigt koll.
Hon är ju igång alltså, och skriver. Hon har skrivit den här som vi hade tipsat om i ett annat avsnitt. Den här boken med färger. Men det är också fantasy.
Ja, det är också fantasy. Ja, den har jag missat. Ja.
Ja. Men vi hoppar över till fantasy nu faktiskt.
Mm.
Och det gör vi med en debutroman som heter A Blade So Black av L.L. McKinney.
Mm.
Och den har ett väldigt episkt omslag. Jag skulle nästan vilja att vi hade det här omslaget som avsnittsbild.
Ja,
där står ju då, huvudpersonen av boken heter Alice. Hon är svart. Hon bor tillsammans med sin mamma i Atlanta, i Georgia. Och ni som då känner till Georgia sen innan, det är de här gamla sydstaterna. Det finns mycket rasism där. Det var ju på tapeten nu för ett tag sedan att Georgia har ju fått sina två första demokratiska kongressledamöter.
Ja,
en av dem är svart.
Mm. Pastor också väl?
Japp.
Mm.
Och det är platsen där The Walking Dead utspelar sig. Alltså, för det här är liksom storytelling country.
Mm.
Verkligen.
Och, älskar.
Japp. Och Alice, hon är ju då... Hon är 18 år gammal. Hon går sista året på high school. Och boken börjar med att hon befinner sig i en gränd. Och en mardröm har materialiserat sig. Alltså en fysiskt manifesterad mardröm.
Alltså hennes mardröm då?
Eller? Ja.
Ja, okay. Mm.
Och det är en stor jävla hund. Och den vill man inte möta. Men det kom in en karaktär som ser till att den här hunden blir nedlagd eller bortjagad. Han heter Madison. Han är inte mänsklig, gott folk. Och han blir väldigt förvånad för att vadå, kan du se mig? Kan du se mig? Och är det bara så här, alltså vad fan var det som hände där? Alltså jag tror inte att du kommer förstå, men jag kommer visa dig. För att Madison är alltså en av fyra portalväktare.
Okay. Ja, jag älskar portalväktare. Ja,
det finns fyra portaler. Han är en av dem. En av de här portalerna finns då i Atlanta.
Mm.
Och portalen går då till, som du kanske förstår då, till en parallell verklighet som heter Wonderland. Och nu kanske du börjar fatta Wonderland Alice in.
Mm.
Så det är lite grann av en retelling från den klassiska boken. Men betydligt mer blodig och farlig. För att Alice blir då tränad. Hon är alltså en så kallad dreamwalker. För att det är inte bara den här mardrömmen som har lyckats ta sig igenom, utan det är faktiskt så att mardrömmen bildas i Wonderland och lyckas ibland ta sig över till den mänskliga världen. Och då händer crazy shit. Det vill man inte. Så att Alice är en av dem som håller på att fighta ner de här mardrömmarna helt enkelt. Och hon är badass. Hon är, hon går in och bara, hon kickar ass helt enkelt.
Men har hon liksom magiska krafter då?
Nej,
också,
det,
liksom?
Alltså, hon har egentligen inte det. Men hon blir ju tränad av Maddie. Ah,
okay.
Som ser till att hon får verkligen så här fighting skills. Mm. Och så slår hon så med specialvapen. Alltså figment blades till exempel. Hon är väldigt skicklig på närstrid. Och så klart är det så att Madison har ju en förhistoria. Det är inte bara så att hon går in och fightas med de här mardrömmarna, utan det finns en maktkamp i Wonderland som såklart involverar de här olika drottningarna. I originalet så finns det den här drottningen som hugger huvudet av folk.
Mm.
Här finns det tre. Det finns The Red Queen, The White Queen och en vad som kallas för The Black Queen. Som då är en sorts överdrottning. Där man förstår att det är någon sorts trauma som har hänt. Hon har blivit ond.
Mm.
Och hon är ute efter att bestraffa människorna. Okej, så att här blir det då en race mot klockan. Hur fan ska de kunna hindra henne? Dessutom dyker en väldigt farlig karaktär upp som kallas för The Black Knight. Som egentligen borde vara en omöjlighet, säger Madison. Man får sig förklara till det här gott folk.
Mm.
Men den här personen är skitfarlig och den sätter liksom Alice i en ganska prekär situation. För att hon har en jättestor kris i Wonderland samtidigt som hon då är en tonåring i high school i Atlanta.
Ja.
Och där det såklart skjuts, alltså det skjuts ju liksom svarta ungdomar av polisen.
Mm. Mm.
Och det har skett ett sånt fall, vilket då gör att Alice mamma är ju såklart jätteorolig och hon är strikt i övrigt. Nu är det så här att du kommer hem direkt från skolan.
Mm.
Och det blir problematiskt att upprätthålla de här två balansakterna.
Ja.
Jädra fantastiskt rolig bok där att läsa. Ja. Den är vad man kan kalla på engelska fast paced.
Ja. Okay. Men alltså är detta, avslutas den?
Eller? Det finns en bok två också.
Det finns en bok två.
Mm. Jag är svårt nällad att läsa den gott folk.
Ja, det kan jag förstå. Men är denna ny? Eller? Jag har liksom inte...
den är ganska ny. Den här kom 2018.
Mm.
Jag fångade upp den på Goodreads just på grund av att det är en debutroman.
Mm.
Den tar upp de här liksom, bypoker-grejerna.
Mm.
Ja. Och det är cool, det jag gillar. Och jag gillar hennes som Alice kompisar.
Mm.
Det finns några sådana också som dras med i det här helt enkelt.
Oh, gud. Mm. Ja.
Så the stakes are high.
Det verkar verkligen så. Herregud. Jag fortsätter väl då på fantasy-spåret, tänkte jag. Jag tänkte att vi skulle prata om Children of Blood and Bone, Solstenen. Jag läste den på svenska, kan jag säga. Och den är ju skriven av Tommy Adeyemi, tror jag man uttalar det.
Mm.
Och den utspelar sig ju inte i USA.
Nej.
Som de mesta, eller i västvärlden överhuvudtaget, som utspelar sig i Orisha, ett fiktivt en öland ö tror jag det.
Mm.
Men den är ju väldigt likt Nigeria framförallt.
Mm.
Huvudstaden heter till och med Lagos, så ni som kan en geografi vet ju att det är huvudstaden Nigeria. Den här det här landet Orisha då befolkas av två olika folk, kurdishaner tror jag de heter, och diviner. Tidigare har det funnits också magier som har haft magiska krafter. Men och de har då vitt krulligt hår. Man kan se det framför sig. Och de 10 år tillbaka så har liksom gudarna tagit tillbaka sin, den magiska kraften som magierna har haft, för att de har missbrukat den helt enkelt. Och sen så bestämmer sig även då kungen att mörda alla magier. Och grejen är att de magiska krafterna utvecklas inte förrän vid 13 års ålder. Så det är bara de som är över 13 bara, men det är de han har mördat liksom. Och en av de som har fått uppleva detta på nära håll är Sally, som är en av våra huvudpersoner. Och hon är ju, alltså hon har vitt krulligt hår, eller vitt rakt hår hon faktiskt. Men hon kan inte utveckla sin magi, för det finns ingen magi längre. Och hon, man kan säga att divinerna, de som då kan bli magi, eller kunde bli det, de är ju liksom, vad heter det? Alltså befolkning, alltså de trycks ner liksom. De är de får betala extremt höga skatter. De är liksom angripna av soldater. De kallas maskar. Det är liksom verkligen två olika folkslag, och där den ena upphöjs och den andra nedvärderas. Och i början av boken så är det så att Sedlis familj kan inte betala skatten. Och hon och hennes bror Sain de beger sig till huvudstaden för att sälja fisk där, för att kunna få in tillräckligt med pengar. Och när de är då i huvudstaden, så helt plötsligt när hon ska lämna staden, så drar en tjej in henne i en gränd och säger: du måste hjälpa mig ut ur staden. Och Sally bara, alltså hon har ju liksom ett starkt, stort hjärta liksom, för folk som är, hon märker att den här personen är ju jagad av soldaterna. Och hon hjälper då den här tjejen, Amari heter hon, och hon är prinsessan.
Exakt.
Ja. Så hon har flytt från slottet med en skriftrulle, och den här skriftrullen är magisk. Alltså den kan, om du tar i den och är en diviner, så kan du utveckla magiska krafter. Så när Celi då tar tag i denna, så blommar hennes magiska krafter upp. Samtidigt inser då ju Celi att vi kan inte stanna kvar här. Alltså vi, och de lyckas precis fly då. Och tillsammans med sin brorsa då, Sain, så ger de sig iväg på ett äventyr. För att då, hur ska de liksom få den här magiska kraften att till andra diviner? Kan man egentligen göra så? Vad kommer hända då? Folk har inte, egentligen, har inte kontroll över sina magiska krafter. För att det finns ju inga diviner som, eller magier som kan lära dem heller. Så det här är en viktig äventyrsbok. Och vi följer inte bara Celi, utan även Amaris perspektiv. Och sen den kanske allra viktigaste som vi också följer är Inan, som är kronprinsen. Som ska då jaga ner, alltså jaga Amari och Celi och Zain, för att ta tillbaka skriftrullen, förgöra den, och så att all magi ska försvinna för evigt. Det intressanta här med Inan är ju att han råkar ju röra den här skriftrullen, och han har också magiska krafter. Så du förstår här att det blir...
Det är just det. Det tyckte jag var bland det bästa med den här boken. Just hur lojaliteter och sånt förändras. Det är mycket plott twist i den här boken.
Alltså jag gillar ju själva, det är ju en väldigt tydligt en äventyrsberättelse också. De kommer till nya städer, träffar folk, ska liksom hitta andra artefakter än den här skriftrullen, för de behöver ju även andra grejer för att magin inte ska försvinna. Och det är så sjukt bra beskrivet, de här miljöbeskrivningarna. Stekta pisanger, jollofris, alltså det är väldigt marknader och så. Men också den här personlighetsutvecklingen som sker innan har varit superlojal till sin pappa, som är kungen då. Och hatat magi. För magi har ju förstört för hans familj också. Det tillhör berättelsen också att kungen har haft en annan familj innan som magierna dödade då. Så det finns ju den här, och samtidigt har ju innan en lojalitet mot Amari. Och nu på något sätt när han får magi då också, hur förändras hans situation då? Men han vacklar ju hela tiden i sina lojaliteter, och det är väldigt intressant. Jag tycker egentligen, ja, jag tycker nog att han är mest intressant. Celia är också intressant på sitt sätt, för hon är en extremt stark person, hon kan ju fightas ordentligt. Ja, och Amari finns ju med på lite hörn också, man följer henne också, men där har man inte lagt lika mycket krut. Jag tror det kommer bli mer krut på henne i andra boken, för det finns ju en andra bok.
Ja,
och det planeras ju en trilogi, alltså det ska planeras ju att bli en trilogi, så tredje boken ska släppas nu i år.
Yes, så
att en bra fantasybok, kanske hade kunnat lägga lite mer på att förklara magin, för det är mycket västafrikansk mytologi som kanske inte är, i alla fall inte jag har full koll på.
Nej. Det tycker jag var en del som jag tyckte var jätteintressant med boken, just man har inte koll hela tiden.
Nej.
Jag tyckte bara det gav hisnande perspektiv under läsningen.
Mm.
Verkligen.
Ja.
Yes, ja, nu hoppar vi över till samtiden här, går tolk och inte fantasy, men fantasy light skulle man kunna säga. Och en bok som heter The Opposite of Always av Justin E. Reynolds. Och det här är hans debutbok. Han har skrivit en till bok som jag inte har läst, som heter Early Departures. Och han är mycket i ropet nu. Han var inne på Clubhouse till exempel, och där de hade då samtal om den här boken. Och folk är helt där, den är fantastisk. Och gott folk, det är den. Det är ingen hype. Det här med hypen, tro på hypen. Och det handlar då om en kille som heter Jack. Han går sista året till high school. Han är på väg till college. Och när boken börjar så är han på och besöker det college som han gärna vill gå på, som heter Whittier. Och han är på en fest tillsammans med sin bästa kompis Gillian, som han har varit hemligt förälskad i under ganska lång tid. Men han har tvingats släppa det nu, för hon är tillsammans med deras gemensamma bästa kompis som heter Franny. Och Franny, han är inte på besök här då på Whittier, utan han ska gå på en annan skola helt enkelt. Och på den här festen så möter Jack en tjej som heter Kate. Och de sitter och pratar med varandra hela natten. Och som ni ska förstå, gott folk, det här är ju en glödande kärlekshistoria. Och man tänker, vilken fin, härlig, hjärtevärmande bok. Då dör Kate.
Ja.
Och då händer någonting som Jack inte riktigt kan förklara. Men han reser sig tillbaka i tiden.
Jaha.
Och för varje gång så blir den här historien återberättad. Och det händer grejer ute efter vägen. Han läser mer om sig själv, om Kate, om hur han kan förändra det här. För att han är så förälskad i henne att han inser att jag måste göra något för att förhindra det här. Det här får absolut inte hända.
Men är det sådana butterfly-effekt liksom? Ändrar du en sak så...
Nej, det är inte så. Det blir inte så fullt så kaotiskt.
Nej.
Det blir vissa grejer som han förändrar som påverkar annat såklart. Och han förstår inte riktigt varför händer det här med. Är det för att jag ska rädda Kate? Är det för att jag ska göra något med mig själv? Är det något jag ska göra för att, så att säga, rädda relationen med Franny och Gillian? För det blir problematiskt där av flera olika anledningar. Och den här var så underbar. Den är tjock, den här boken, går för. Den är på 400 sidor. Jag läste på 2 dagar.
Ja.
Och den är framförallt väldigt dialogdriven. Och det är en skicklig sak som Justin gör i den här boken. Han är en mästare på dialog. Det är ett flöde i det här språket. Jag känner att jag är i rummen tillsammans med de här karaktärerna. Och de har jättefina, alltså verkligen fin relation med varandra. De har olika familjeförhållanden. Kommer från olika bakgrunder. Jack bor tillsammans med sina föräldrar. De har varit tillsammans i 30 år. Stabilt som fan. Han är enda barnet. Gillian har också det problematiskt. Bor tillsammans med sin mamma och pappa, liksom flaxar. Han kommer från Elfenbenskusten. Har tydligen någon sorts identitetskris och bailar ganska mycket på sin familj. Elen tar slut och så vidare. Ekonomiskt kärvt. Och Franny, hans pappa, sitter i fängelse sedan många år tillbaka. Och han bor tillsammans med sin farmor som är som så här strikt men väldigt kärleksfull.
Mm.
Och styr upp Francis. Och han är jätteduktig på sport. Okay. Och väldigt så här, verkligen en härlig karaktär. Så vill man ha en bok som är fantastisk i sina karaktärsskildringar, relationerna, dialogen och kring kärlekshistoria med en twist, så är den här boken bara spring och låna gott folk, för den är så jävla fin.
Ja, jag har den ju i min lista.
Ja, den är, jag kan säga att jag är djupt, djupt imponerad. Och det är så härligt att läsa en bok där liksom, ja, de får kämpa.
Mm.
Men det händer bra grejer. Och det slutar liksom på ett bra sätt. Det slutar i balans. Det behöver sluta så här, utan det slutar i balans.
Mm.
Så tänk på det när ni läser den här. Det gör lite ont emellanåt, men jag säger det. Läs vidare. Den är djupt berörande, den här boken.
En bok som gör ont är ju min nästa bok.
Jajamensan.
Min tur nu av Angie Thomas. Mm. Det här är ju hennes andra bok. Hon gav ut den här The Hate U Give, som blev sån mega hit och som är filmatiserad och som alla pratade, även jag pratade mycket om den ett tag, hela tiden. Och vi är tillbaka i Garden Heights, som är den här fiktiva förorten som Thomas beskriver.
Ja, ja.
Som har ju såklart att den är ganska verklighetsförankrad ju ändå.
Ja, ja,
man behöver inte ha läst The Hate U Give för att läsa denna. Det finns ibland lite så här, för den här kommer kronologiskt efter, och det är ibland så här, ja, men den där killen som blir skjuten av polisen, nu är det mycket mer poliser här på grund av upploppet, alltså det finns liksom sådana, men det gör ingenting om man inte har läst The Hate U Give. Den här huvudpersonen är Brianna, eller Bree som hon kallas. Och hennes största dröm är att bli rapartist. Det har hon drömt sedan hon var liten. Hennes pappa var ju en rapartist som var på väg upp och blev en megastjärna.
Ja.
Men blev skjuten när hon var 4. Och det har ju påverkat hela familjesituationen. Mm. Hennes mamma gick då in i ett missbruk. Och Brianna och hennes bror fick bo hos farmor och farfar. Men nu så har mamma varit ren i 8 år tror jag.
Mm.
Men Brianna är ju ständigt rädd att hon ska falla tillbaka.
Mm.
I alla fall, för att bli den här rapartisten då, så har hon bestämt sig för att hon vill battla i ringen. Det är där alla lokala rapartister battlar. Och hon blir då, får möjligheten att vara med.
Mm.
Och blir supernervös ju. Alltså hon är en stark person, alltså hon kan sin grej, men hon blir totalt, alltså i första ronden då mot den här Miles som han heter, så blir hon tillintetgjord för att han drar ju upp hennes pappa, alltså pappans skit liksom.
Ja.
Och hon bara, jag måste stå över första ronden, men sen kommer hon tillbaka och bara till han blir tillintetgjord, alltså verkligen. Och hon blir liksom lovordad och alla älskar henne. Och sen är det någon som har filmat det här också och lägger ut det på YouTube. Så hon blir liksom lite av en lokal stjärna där på bussen när de åker till high school.
Mm.
För hon går ju på en high school som ligger lite utanför Garden Heights. Det gjorde ju också Starry, The Hate U Give. Det här är en skola som får bidrag för att de tar emot svarta elever.
Mm.
Eller people of color. Och det är då ändå mycket så här säkerhetsåtgärder och sådana grejer, för det verkar vara på alla amerikanska skolor liksom säkerhetsfaktor och så. Och Brianna har tyckt tillsammans med sina kompisar Malik och Sonny att de blir extra utsatta svarta elever för de här säkerhetskontrollerna. Och då en dag när Brianna ska gå in, så vill de söka igenom hennes väska, och det vill ju inte hon, för hon har ju godis där som hon säljer till folk som tjänar lite extra pengar till sina Timberlands som hon vill ha. Och hon liksom börjar käfta, och då slänger de ner henne på marken och håller henne ner mot marken.
Ja.
De har ju inga vapen, men jag menar, herregud.
Två säkerhetsvakter på en liten tjej. Det är,
Och Malik som då gillar att filmar allt detta också, ska tilläggas. Mm. Och hon blir skickad till rektorn och blir avstängd i 3 dagar.
Ja.
Mm. De här Tate och Long, som säkerhetsvakterna heter, de får ju, de är avstängda också för att det ska utredas.
Mm.
Men det här, allt det här som händer Brianna då, inspirerar henne till att skriva en låt sen, som hennes moster är hennes manager, som hon fixar liksom i någon sketen liten studio, så får hon spela in en låt, och denna blir viral. Och den pratar då om det som händer henne där när hon blir nedtryckt och så, men hon har också blivit lite inspirerad av liksom gangsterrap kan man säga. Så hon pratar om vapen och att hon är är beväpnad till tänderna liksom. Och detta, alltså låten liksom blir sjukt stor, men folk i hennes närhet ifrågasätter vad det är hon håller på med. Och hennes bästa kompis Malik säger att det här är ju inte du, varför skriver du sånt som inte är du, varför uppfyller du den stereotypen som finns ute i samhället om svarta i förorterna. Och hon bara, nej men det är bara, jag bara pratar om det som alla har, deras fördomar, jag leker med det. Liksom. Han bara, men ingen kommer fatta det. Och det blir ju också sen att det blir, när Tate och Long kommer tillbaka till skolan så blir det ett upplopp. Brianna är inte så involverad i detta.
Nej.
Men de sjunger hennes låt som heter Min tur nu.
Mm.
Och hon blir syndabocken för hela upploppet.
Ja.
Ja.
Jobbigt läge.
Ja, jobbigt läge. Mm. Det jag gillar med den här boken är ju att Brianna är ju kliven till den här låten också.
Mm.
Hon älskar låten. Hon är stolt över det hon har gjort. Men hon förstår också att det finns krafter som vill göra henne. Alltså, hon får en annan manager, Supreme heter han. Och han tycker att hon ska spela den här rollen. Spela gangstertjejen i förorten.
Mm.
För det säljer.
Mm.
Men är hon verkligen villig att göra detta? Samtidigt så, när allt det här händer, så är det också då att hennes familj är ju extrem. Alltså de lever på fattigdomsgränsen liksom.
Mm.
Så hon tänker att rappen ska rädda familjen. Men så ser ju inte hennes mamma det, på det sättet liksom. Och inte hennes bror heller. Gå inte i den här fällan som din pappa gjorde liksom. Men när man liksom måste välja mellan att ha el och mat, alltså ni förstår, det är hjärtskärande.
Ja.
Och de liksom tvingas gå till sån här matutlämning och hela ens, alltså ja, man blir, man känner alltså att ens integritet liksom är skadad. Men alltså jag tycker att det här är en fantastisk bok. Alltså Brianna, hon är, ibland så blir man såhär, men för du fattar väl att det här kommer inte gå bra. Du måste dra dig ur nu. Du ska inte hålla på med det här med gängkriminaliteten. Det kommer bara fördärva för dig. Samtidigt som man förstår också, för att det finns inte så många vägar att gå.
Nej.
Och här är ju också passionen, precis som i En ocean av kärlek. Alltså passionen är så stark. Och jag tycker det är kul när det är tjejer som har en stark passion för någonting.
Ja.
Och liksom kanske nästan vilja att gå över lik för det också. Ja. Och jag tycker också det är intressant, för den här boken är ganska aktuell nu i Sverige faktiskt, för att på grund av det som händer, hela den diskussionen som har blossat upp nu om att gangsterrappen då glorifierar våld och hela den biten, medan de som sjunger om det menar på att vi berättar bara en verklighet som inte folk känner till.
Precis.
Ger en röst, och det är det Brianna också menar, hon ger en röst till de som inte hörs. Så en, det är en tjock bok. Men den, och den innehåller mycket. Det finns många trådar att liksom prata kring. Det här är en perfekt bokcirkelsbok också. Jag skulle vilja diskutera den här med ungdomar. Jag har inte så starkt förhållande till gangsterrap alls.
Nej.
Så det hade varit intressant att se vad, hur de tycker.
Yep.
Och sen är det kul också för att man kan gå in och kolla på Angie Thomas när hon rappar.
Ja, måste bara, cool,
ja, jag måste bara tipsa om det, för hon är en av Briannas första i battlen då.
Ja.
Hon rappar det, och det är så jäkla ljuvligt.
Ja.
Ja. Så det borde ni gå in och titta på.
Ja. Gott folk, ni har hört ett avsnitt av Ungpodden. Och vi återkommer såklart med fler avsnitt framöver.
Ja.
Men tills dess så får ni ha det så bra helt enkelt.
Ja.
Och ta hand om er.
Ja. Ha det bra.
Ha det. Hej. Och förresten, det var ju en grej till som vi skulle nämna. Om ni vill ha fler boktips av mig och Emily, så har vi en grej som heter Read or Die som vi kör på Jitsi. Och nästa gång vi har det, gott folk, det är den 25 mars. Klockan 3:30. Och ni hittar länken till Jitsi-rummet på vår hemsida bibliotekfh.se. Sök på Read or Die i sökfältet så kommer ni till rätt sida och hittar länken. Så hoppas jag att vi får se er då. Då blir det helt andra tips än de vi har pratat om idag. Ha det så bra, hej! We'll be right back.